Vi är inne i en, vad jag tycker är en mycket intressant tid i kyrkoåret. Men det tycker jag ju nästan alltid att vi är. Men just nu så är det, jag tycker de här söndagarna som kommer här är spännande. Det har ju varit advent, det var ett tag sedan nu känns det som, men det hänger liksom ihop. I början på kyrkoåret, tiden som förebådat ankomsten av Jesus Kristus. Där vi också har fått ana innebörden av vem han är och vad det är han kommer med när han kommer till oss. Sen blir det ju jul som följer efter advent. Och under julen är fokuset på att han faktiskt kommer. Det är ju barnet som föds. Det är ju det julen handlar om. Att det är Guds son som föds handlar det om. Att det är Gud själv som inkarneras och blir till människa som en av oss. Och idag är ju sista söndagen i jultiden så att säga. Och sen så börjar en period som varar då fram till fastan. Och de söndagarna handlar i kyrkoåret om att förstå vem det nu var som kom. Först handlar det om vem som kommer, sen är det någon som kommer. Men vem var det då som kom? Det handlar perioden nu fram till fastan. Och sen går ju fastan in då, det är vägen mot korset och så vidare som leder fram till påsken. Och om vi då ska ta hela kyrkoåret så handlar ju hela trefaldighetstiden om att försöka förstå hela mysteriet. Vad var det han sa egentligen, denna märkliga figur som kallas Jesus? Men nu, de här söndagarna handlar om att förstå vem Jesus är. Vem var det som kom? Vad är det som finns i honom? Vad är det som finns hos honom? Jag brukar kalla de här söndagarna för identitetssöndagarna. För de handlar om och beskriver Jesu identitet. Vem han är. Idag så är temat Guds härlighet i Kristus. Eller egentligen imorgon. Men eftersom vi inte har gudstjänst imorgon så tyckte jag det var synd att missa 13-dagstemat. Guds härlighet i Kristus. Dagens text ifrån Lukas evangeliet om detta Jona-tecken. Det är inte helt enkelt att förstå sig på. Hängde ni med i texten? Förstod ni vad den handlade om? Folk har samlats i skaror för att Jesus har gjort olika typer av tecken under. Han har drivit ut demoner och orena andar. Och det var en kvinna som prisade och sa: prisad vare moderlivet som har burit dig. Prisad vare brösten som har diat dig. Men Jesus rättar denna kvinna och säger: Nej, säg hellre saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Han flyttar fokus från sig själv till det som det faktiskt sen ska handla om. Och den versen som inte finns med i dagens text men som är precis innan dagens text, den är själva nyckeln till att förstå vad de här identitetssöndagarna och denna text ytterst handlar om. Just vem Jesus faktiskt är och vad det är han vill förmedla. I korthet då, det är inte han som person som är det intressanta. Utan det är det budskap han kommer med. Det är vad Jesus faktiskt säger i den texten. Det är där fokuset ligger. Det är där han lägger fokuset. På Guds ord. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Ska vi då inte bry oss om Jesus, tänker ni? Nej, självklart inte. Är det inte så? Guds ord finns hos och i honom. Men om vi ändå ska försöka förstå den här texten och vad det har med detta att göra så behöver vi titta lite närmare på den. Jesus är besviken på folket som bara vill se tecken. Han kallar dem till och med onda. Att de bara vill se tecken för att, och under för att kunna tro. Men det Jesus snarare vill presentera ett budskap, ett Guds ord om Guds rike och vad det innebär och vad han kan ge människor. Han blir lite irriterad på dem och säger att de ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Men sen förklarar han aldrig riktigt vad det innebär. Åtminstone inte så att du och jag kan förstå det. Om vi inte är väldigt väl insatta i de här texterna. Så då tänkte jag att då får vi väl helt enkelt ta oss en närmare titt på Jona bok för att förstå. Vem är då Jona? Ja, ni som har varit uppmärksamma för advent och tittar ut i foajén där sen, så har vi en stor sån här tavla med en bibelutmaning där man kan läsa bibelböcker, och när man har gjort det så får man sätta en liten klisterlapp. Jag vet Erik, han har läst Predikaren. Och jag vet att Vanja har läst ett par böcker också. Och några fler som har läst. Så ta er an en utmaning. Kanske ni ska börja med Jona bok ikväll. Och så kommer ni tillbaka nästa söndag. Och så är det fullt med klisterlappar på Jona bok. Men vem är då Jona? Ja, han kallas ju för profet. Herrens ord kom till Jona. Men det här är en väldigt annorlunda profetbok. För alla andra profetböcker handlar ju liksom om profeternas förkunnelse. Men denna boken är lite unik på ett annat sätt. För den handlar om profeten i sig. Han får ett uppdrag av Gud att han ska åka och predika i Nineve. Och Nineve vid den här tiden, för en person som bodde i Juda, var inte, ja, det var inte jättetrevligt att åka dit, inte jättebra idé. De var inte kompisar med varandra, om man säger så. Så Jona tänker att nej, det gör jag inte, utan åker rakt åt andra hållet, seglar ut på Medelhavet, ska ta sig till Tarsish som ligger ungefär i södra Spanien, kan man tänka. Halvvägs där så blir han ju, ja, det blir storm och de kastar honom i havet och så vidare. Han inser att han har gjort fel. Och så blir han uppslukad av den här fisken. Och där är han i 3 dagar. Och här tänker man att det är det här Jonatecknet handlar om. Han är i buken 3 dagar. Och sen kastas han upp på land. Och det blir som en liknelse till uppståndelsen de 3 dagarna. Där skulle man kunna göra det enkelt för sig och säga att ja, det är det som är syftet med Jona-berättelsen. Det är det som är Jona-tecknet. Det liknar uppståndelsen. Och visst, det finns en koppling. Det finns en parallell. Absolut. Men där är ju bara halvvägs i Jona-bok. Där slutar ju inte berättelsen. Han kommer ju fram till Nineve därefter. Och där predikar han för det här onda folket, så att säga. Och de omvänder sig till Jonas förvåning och förskräckelse. Han blev faktiskt rent av sur. Gud bestämmer sig för att rädda folket. Han ska inte dränka dem i eld och svavel och sådär, Sodom och Gomorra stil. Utan Gud ändrar sig, förlåter dem och upprättar dem. Och Jonas, som hade hoppats, jag vet inte om han hade hoppats på att se action eller vad det var, eller om han hade ett förakt för folket i Nineve. För att de har förtryckt och fört krig mot judarna. Men han blir sur i alla fall. Han går upp på ett berg, sätter sig där och riktigt tjurar. Gud låter det växa upp ett träd så att han åtminstone ska få lite skugga. För han förbannar Gud också över att solen skiner starkt. Han blir lite tacksam och glad att det finns en kurvits träd. Men dagen efter så torkar det ut och växer ner. Och då blir han ännu surare. Och så säger Gud till honom: varför bryr du dig så mycket om kurbitsen som du inte har lagt ner någon tanke eller möda eller kärlek på att bry dig om och ta om hand? Skulle inte jag bry mig om ett helt folk som jag har skapat? Någonting i den stilen. Och där slutar berättelsen. Så vad är det då Jona bok egentligen handlar om? Jo, det som är för oss att processa och förstå i detta är: hur hanterar vi en Gud som förlåter våra fiender? Hur hanterar vi en Gud som förlåter de som har gjort oss illa? De som gör oss illa. Jona blev ju sur för att Gud, som hade tänkt förgöra fienderna, ändra sig och förlåter dem. Det är inte lätt för Jona att förhålla sig till det. Och jag tänker att det är inte jättelätt för oss heller egentligen. De flesta av oss här inne har ju rätt så bra tur i livet. Vi är födda och bor i Sverige. Några av oss är födda på annan ort och i ett annat land. Men här i Sverige, det är inte som att vi har så många fiender. Inte riktiga fiender i alla fall, på det sättet. Det är inte många av oss som har upplevt det så påtagligt att det finns de som hatar oss och vill förgöra oss. Ja, det har uttalats några hot från någon sekt någon gång mot Sverige. Men det har inte varit så kännbart för oss, tänker jag, i någon större utsträckning. Vi har inte riktigt upplevt det på det sättet som Jona upplevde det. Som kanske några av er som har kommit från andra länder har upplevt det. Eller som det upplevs på många håll runt om på jorden. Till exempel de kristna som förföljs i Mellanöstern. Muslimer som förföljs i Indien. Judarna under andra världskriget och i viss mån även idag. Människor som hatar och vill förgöra andra människor. Hur hanterar de att Gud vill förlåta deras fiender? Vi har ju många människor i Sverige som har upplevt det. Jag träffade en kvinna en gång när jag läste på teologiska högskolan. Hon bad att Moder Maria skulle uppenbara sig i hennes hemland med ett maskingevär och förgöra dem som förtryckte hennes folk. Det var hennes bön till Gud. Du och jag kanske har svårt att ta in en sån berättelse och sätta in oss i den känslan. Den rädslan som finns, som föranleder ett sådant förakt för sina fiender. För att man själv är föraktad. Du kan ju förstå hur provocerande det skulle vara för mig att i den situationen börja prata om Jonatecknet. Och hur vi hanterar att Gud förlåter de som du ber att han ska förgöra. Det är ett provocerande budskap. Det är inte ett enkelt budskap att ta till sig om man verkligen sätter in sig i ämnet. Ja, Jesus han går faktiskt ännu längre. Han till och med säger att det folket, de ska uppstå vid domen och bli vår dom. De som förtrycker oss, de blir förlåtna, de uppstår vid domen och blir vår dom. Och detta är det som är den allra svåraste delen av kärleksbudskapet. Älska era fiender. Det är det Jesus uppmanar oss till. Denna söndag, som de flesta andra söndagar, handlar om Guds oerhörda kärlek som inte lämnar någon av oss utanför. Guds härlighet i Kristus. Det är den kärleken, härligheten, kärleken som finns i honom. Det är den djupaste identiteten i Gud, djupaste identiteten i Kristus, den djupaste identiteten i Guds rike. Kan vi älska och förlåta våra fiender? Kan vi ta emot kärleken från Gud så att även vi kan förlåta dem som gör oss illa? Kan vi det, då har vi ingenting att frukta i domen från våra fiender. Om vi har älskat dem först. Men de måste ju omvända sig först, tänker kanske du. Precis som folket i Nineve gjorde. Ja, kanske det. Men det är en sak mellan dem och Gud. Det är inte din och min sak. Det enda du och jag kan göra för dem, det är att visa på Guds kärlek. Det var det som Jona fick i uppdrag. Att gå och predika omvändelse för dem. Gå dit och berätta om Gud. Men vad som händer mellan dem och Gud, det är deras sak. Älska dina fiender, säger Jesus till dig och mig. Ett provocerande budskap. Det är ju 13-dagen imorgon och den avslutande delen av julberättelsen. Det handlar om de österländska stjärntydarna, de som kommer med gåvor. Och det var ju fint, tänker någon, att de kommer med gåvor. En trevlig detalj. Idag skämtas det oftast på såna här små bilder på Facebook att det hade varit bättre om de hade kommit med blöjor och kläder och sånt där istället till en nyfödd bebis. Men som jag pratade med barnen här, och jag ska ta det en gång till. I bibeltexten så är det ju ingenting som är lämnat åt slumpen. Även de här gåvorna säger ju någonting om vem Jesus är. Vi är ju trots allt inne i identitetssöndagarna. Men jag tänkte sätta gåvorna i ljuset av det jag redan presenterat om Jesus identitet. Han får guld. Guld som till en kung. Men han är ju inte vilken kung som helst. Han är den, så att säga, ultimata kungen. Kung av Guds rike. Kung av kärleken. Han får rökelse. Rökelsen som symboliserar gudomlighet. Rökelse som till en gud. Han är Guds son. Gud själv. Kärlekens gud. Gud är kärlek. Som det står i Johannesbrevet. Han får myrra. En balsam som man använder för att smörja de döda. Myrra till en som ska dö. För så djupt går kärleken för oss var och en. Vän som fiende, att han går i döden för oss. En död för kärlekens skull. Genom historien och även än idag så är det många som krånglar till kristendomen och kristen tro och det kristna budskapet. Krånglar till vad Bibeln handlar om och så vidare. Med noggranna ritualer, med ett närmast dyrkande av Jesus som person. Så till den grad att man tappar bort sig själv nästan. Och det som Jesus faktiskt vill med våra liv. Men Jesus säger, säg hellre, salig den som hör Guds ord och tar vara på det. Det vill säga, som lever efter det. Och det finns egentligen inget enklare än kristen tro. För det är bara en enda sak det handlar om. Jesus säger det själv ett par gånger. Ett enda bud ger jag er. Detta enda befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det är inte svårare än så. Och det är också på något sätt det allra svåraste. Att älska varandra. Vän som fiende. Vi ska få fira nattvard tillsammans idag. Vi ska få ta emot bröd och vin i den kärleksmåltid som kom precis innan Jesus gick i döden för kärlekens skull. Det är en måltid där vi får ta emot den ofattbara kärleken, där vi får ta emot den nåden som Julia sjöng om. Där vi får ta emot att vi är Guds barn. Och vi får gå från nattvarden med den identiteten att även i oss, vår djupaste identitet är att vi är Guds älskade barn. Och från nattvardens bord går vi med uppdraget och befallningen att vi ska älska varandra. Amen.